Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Jag läser predikotexten en gång till. Det är alltså Lukas andra kapitel från den första versen. Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius styrde i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Så reste också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judén, till Davids stad som kallas Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han kom för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda. Hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet. I samma trakt fanns några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem. Och Herrens härlighet lyste omkring dem och de blev mycket rädda. Men ängeln sa, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. När änglarna hade lämnat dem och återvänt till himlen sa herdarna till varandra, vi måste gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren låtit oss veta. Och de skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. När de sett det berättade de vad som sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrades över vad herdarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herdarna vände hem och prisade och lovade Gud för allt de fått höra och se, just så som det hade blivit sagt till dem. Amen. Herre, skriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Ja, nu i jultid så är det ju så fint överallt. Det är fint hemma med ljus både inomhus och utomhus och det är pyntat och fint. Det är så fint och går vi på stan så är det ju fint där också. Det är ljus och det är glitter. Kyrkorna är också pyntade och i kyrkorna så kan man höra körer sjunga julsångerna och det är så fint med de här stora körerna. Så överallt är det så fint. Och får vi ett julkort så, ja, de är ju också fina, bara det lilla kortet att se på. Det är vackert utsmyckat och är det ett kristet julkort, då är det ofta en stämningsfull bild, kanske med stjärnan över Betlehem. Ja, det är så fint och så pyntat och så ljust överallt att vi kanske missar hur förödmjukande, hur fattigt det var kring Jesu födelse. Vi kanske glömmer bort ringheten. Det kan tyckas så att det var världsliga regenters beslut som bestämde platsen för Jesu födelse. Så kejsar Augustus, han hade fattat beslutet att alla i hela världen, alltså alla i det romerska riket som i praktiken omfattar hela den dåtida kända världen, skulle registrera sig för att betala skatt. Och på det sättet skulle hans rike stärkas och hans ära skulle bli större. Och i det syftet så hade han utsett Quirinius, som annars var befälhavare över de militära styrkorna i den delen av det romerska riket, att också administrera skattskrivningen. Och till Quirinius område hörde också Herodes den stores rike. Och Herodes den store, han var kung över Israels folk. Men han var kung bara så långt som kejsaren tillät det. Och kanske så långt som kejsaren hade nytta av hans samvetslöshet och grymhet. Och skattskrivningen den genomfördes så att varje klan, varje familj skulle registrera sig på den ort där familjen hade sitt ursprung. Och eftersom både Josef och Maria var av Davids släkt så var de tvungna att resa till Davids stad Betlehem. Och det var en främmande makt, det var en ockupationsmakt som hade gett det påbudet om skattskrivningen. Och det här var någonting som var förutmjukande för judarna att böja sig under. Det var som om man slog Israels domare, Israels ledare med käpp på kinden. Och i sin födelse så delade Jesus den här förutmjukelsen med sitt folk. Det hörde till den ringhet som präglade omständigheterna kring Jesu födelse. Men så fort vi hörde nämnas Davids stad Betlehem så förstår vi ändå att det inte var kejsar Augustus beslut som bestämde platsen för Jesu födelse. För Gud hade långt tidigare genom profeten Mika påannonserat att han skulle låta Messias födas i den lilla staden Betlehem. Så kejsar Augustus var bara Guds verktyg för att det skulle ske. Och naturligtvis hade Gud kunnat göra det på annat sätt. Gud kunde ha nyttja och använt mer lokala krafter för det. Men på det här sättet blev det klart för alla vem det är som styr hela världen för att skriftens förutsägelser och löften ska fullbordas. Och det finns verkligen ett stort löfte med just det här som nu skulle ske. För vi hör att Josef var av Davids släkt. Och det är viktigt. Han ägde alltså arvsrätt enligt lagen. Och så också hans laglige son. Så Jesus var ju inte hans biologiske son. Men det var hans son enligt lagen. Och därför hade också Jesus arvsrätt till Davids tron. Och till David hade Gud gett löftet att han skulle upphöja en avkomling till honom och befästa hans kungadöme till evig tid. Hans rike skulle inte ha något slut. Så i berättelsen om Jesu födelse så ser vi ära och ringhet sida vid sida. Själva Guds härlighet uppenbarade sig och lyste upp marken där kring herdarna. Samtidigt som ett litet barn föddes i stor fattigdom av en ringa tjänarinna lindades och lades i en krubba. Så nu var han född, han som skulle bli upphöjd över allting och få namnet över alla namn, därför att han inte ansåg jämlikheten med Gud som någonting som han till varje pris skulle visa upp, utan utgav sig själv, antog en tjänares gestalt, ödmjukade sig och blev lydig in till döden, döden på korset. Så stallet, krubban, den ringa tjänarinnan, det var alltihop tecken på enkelheten kring Jesu födelse. Och en annan omständighet som också pekar på ringheten, det var att den första nyheten om vilka stora ting Gud gjort genom just den här födelsen i Betlehem, den nyheten riktades först till herdar. Och herdeyrket, det hade inte någon hög status. Det handlade om mycket fattiga människor. Så här visar sig sanningen i det som Paulus skriver till församlingen i Korint. Det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till. Så till enkla herdar så sände Gud en ängel med budskapet om en stor glädje. Men det hindrar ju inte att de först blev mycket rädda. Och det var inte bara det att det plötsligt stod en ängel framför dem med ett budskap som gjorde dem rädda, utan Guds härlighet lyste upp hela marken runt omkring dem. Och det här det är en speciell uppenbarelse av Guds härlighet som visat sig vid avgörande händelser under Israels historia. Och de blev rädda därför att de förstod nu är Guds majestät nära. Och Guds majestät vill oss någonting. Och det är något som i högsta grad förskräcker syndare. För vi har alla ett samvete och samvetet har ett mycket begränsat enkelt budskap. Samvetet säger att vi är syndare. Samvetet säger att Gud ska döma oss för våra synder. Och det gör oss förskräckta. Därför blir syndare rädda när Gud kommer. Även när han kommer för att visa sin stora kärlek och nåd. Gud ville att de skulle veta att han inte kommit som en hämnare över deras synder. Och därför hade han befallt ängeln att snabbt komma till saken och tala klarspråk. Och ängeln han sa, var inte rädda, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Och det här, det finns, var inte rädda, det finns ingen bättre introduktion till evangeliets glada budskap än just de orden. Och sen förkunna ängeln de nyheter genom vilka Gud ville ge en stor glädje till alla hjärtan som var förskräckta för sina synder, som var tyngda av sorg och ånger över synden. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och varje ord här, varje sats, varje uttryck är ju fyllt av dyrbart innehåll. Att frälsaren föds i Davids stad, det innebär att fadern har levererat den stora julgåvan till precis rätt adress. Den adress som profeten Mika skrev 700 år tidigare. Guds son har blivit människa och föds åt er, säger ängeln. Han har för oss människor och för vår salighets skull stigit ner från himmelen. Som vi bekänner i den nicenska trosbekännelsen. Och de orden för oss vidare till innebörden av hans namn frälsare. För han kom inte som en jordisk frälsare som på sin höjd skulle kunna åstadkomma förbättrade levnadsförhållanden under en kortare tid för folket. Den himmelske frälsaren, han hade kommit för vår salighet. Han hade kommit för att gå till botten med vårt största problem, vårt konstanta problem, synden. Han hade kommit för att ta sig an den, återlösa oss helt och fullt, befria oss från syndens makt och ge oss rätt att bli Guds barn. Så att vi frimodigt kan kalla Gud i himmelen, vår käre far, och prisa honom och glädja oss över hans nåd och kärlek. Och för att göra herdarna säkra på att det här, det var frälsaren som Guds folk genom historien hade väntat på Guds löften och förutsägelse, så identifierar ängeln honom som Messias. Alltså den som Gud smort. Den som Gud smort och avskilt till att vara människosläktets återlösare. Den som Gud sänt för att ge sitt liv till lösen för många. Och han var ingen mänsklig självutnämnd Messias gestalt som var för svag för att infria alla Guds löften. Utan han är Herren. Så han har makt att fullborda hela Guds frälsningsplan för hela människosläktet. Och Gud var inte sen att förklara vilka välsignelser som han avsett för oss genom frälsarens ankomst. Men först gav han herdarna en kort instruktion. Detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och de kunde inte ta fel, för ingenstans i Betlehem så kunde den här kombinationen av kännetecken finnas annat än på precis rätt ställe. Ett nyfött barn lindat, liggande i en krubba. Men det här är också tecken på de enkla och fattiga omständigheterna kring Jesu födelse, och ängelns ord stärkte deras tro så att de inte skulle ta anstöt av hans fattigdom. Och på samma sätt är det för oss. Så vi inte bara konstaterar och accepterar fattigdomen och ringheten, utan vi ser i Jesu självvalda ringhet ett tecken och ett bevis på hans stora kärlek. Guds son antog en tjänares gestalt och ödmjukade sig. För han hade ju inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud för hans stora julgåva. Och genom deras lovprisning så förklarar givaren vilka välsignelser han avsett för oss genom den här stora gåvan. Först av allt, att ge oss Guds frid. Så änglahären förkunnade frid på jorden. Och det här innebär någonting mer än en fridfull känsla i hjärtat. Det här är frid med Gud som Jesus upprättat, frälsaren upprättat. För genom honom så har Gud tagit bort vår synd, synden som skilde oss från honom. Och genom honom har han skapat frid. Och när vi tar emot den friden genom tron, då får det också som resultat frid i våra hjärtan. Precis som det heter i Romarbrevets 5:e kapitel. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, så har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Gud vare tack för hans obeskrivligt rika gåva. Jesus är Guds gåva. Och så är också alla välsignelser som Gud ger genom honom och för hans skull. Det är Guds gåva. Och därför är ju också den frid som änglarna förkunnade inte något som vi människor förtjänat, utan det är en fri gåva av Guds stora nåd. Och när vi håller fast vid det, då undviker vi någon felaktig uppfattning, någon feltolkning av änglahärens nästa strof. För de sjöng bland människor som han älskar. Men ser vi på det omedelbara sammanhanget här, och så ser vi till Bibelns undervisning i stort, så förstår vi att det är inte så att Gud ger sin nåd bara åt vissa människor. De som först gjort sig värdiga hans kärlek med rätt attityd och goda gärningar. Utan hela julens budskap understryker ju nåden alena. Det är nåd och det är återigen nåd. Och nåden har ju inte sin grund i någonting utanför Gud. Så att nåden skulle ha sin grund i vår värdighet eller i vår attityd, i vår förtjänst, inbillade förtjänst. Utan nåden finns i Guds hjärta därför att Gud är kärlek. Och han visar en oförtjänt kärlek till syndare som inte har förtjänat hans kärlek. Så därför ska vi vara försiktiga så att vi inte förstör hela julbudskapet med någon slags falsk förståelse av änglarnas lovprisning här. Som om friden var till för vissa utvalda som hade gjort sig förtjänta av Guds kärlek. Vad är det för tanke? Jo, det är en helt hednisk tanke. Utan det var Guds nådiga frälsningsgärningar som var föremål för änglarnas lovprisning. Ära vare Gud i höjden. Och Gud manifesterade sin ära i Jesu födelse i Betlehem. Och snart skulle också människor ansluta sig till den här lovprisningen. Och så gör vi också. Vi ansluter oss nu till den lovprisningen. Så vi hör att det dröjde inte länge. I slutet av vår text läser vi så här: hedarna vände hem och prisade och lovade Gud för allt de fått höra och se, just som det hade blivit sagt till dem. Och de prisade Gud för att han visat sin frälsande nåd mot alla människor genom att sända fridskonungen. Guds julpredikan, den som änglarna framfört, den syftar ju till att skapa tro och stärka tron i herdarnas hjärtan. Och i tron gick de också iväg. Så när änglarna lämnat dem ifrågasatte de inte någonting, utan de sa i enkel tro: vi måste gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren låtit oss veta. Och tron drev dem också att tala och berätta om vad som hade blivit sagt om barnet. Och herdarna var förundrade. Och genom deras berättelse blev alla andra också förundrade över ängelns ord om barnet i krubban. Maria, hon gjorde mer än att förundra sig. Det heter: Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Ängelns budskap gick i och för sig inte utöver det hon redan visste genom ängeln Gabriels budskap till henne om storheten, om barnets storhet och hans uppgift som frälsare för hela människosläktet. Men det var ju en bekräftelse på att nu hade löftena gått i uppfyllelse. Och hur skulle hon kunna annat än att bevara och begrunda så härliga och underbara ord, bevara och begrunda dem i sitt hjärta. Men det är ju också trons natur. Så är det ju också för oss. Vi låter det underbara budskapet gå in genom örat och inte ut genom det andra, utan vi låter det gå ner i vårt hjärta, där vi bevarar det så att det blir vårt hjärtas skatt. Amen. Låt oss be. Käre himmelske Fader, hjälp oss att det budskap som ängeln förkunnade, som herdarna berättade om, som Maria bevarade och begrundade i sitt hjärta, ja, låt julens evangelium bli också vårt hjärtas skatt. Hjälp oss att vittna om det, för budskapet, det är ju en stor glädje för allt folk att en frälsare blivit född åt oss, och han är Messias, Herren. Och genom honom har vi frid med Gud. Och vi tackar dig för friden i ditt rike. Amen.